I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen till I väntan på katastrofen. Äntligen är vi tillbaka. Jag heter Kalle Zackari Wahlström. Och nu kommer han. Mannen, myten ni alla har väntat på. Alla lyssnares favoritstorbrorsa, Patrik Sellman.
Hej Kalle.
Hur mår du?
Jag mår jättebra. Jag har haft en... Det är två grejer får jag väl säga. I helgen så hade vi en potatisupptagardag med familjen. Vi gör ju det där till en familjegrej, både sättningen och upptagningen.
Det såg ju otroligt idylliskt ut på Instagram.
Jag gjorde det va?
Ja, helt sjukt. Man blev liksom provocerad.
Jo, men det blev alltså en sån där underbar dag som man är så glad att man får ibland då. Men sen har jag borrat en djupborrad brunn också. Eller ja, de har kommit och hjälpt mig med det.
Oj, oj, oj.
Ja, det såg mörkt ut ett tag faktiskt.
Vad då?
Nej, vi borrade 142 meter och fick 300 minutliter då va? Eller timliter. Mm. Timliter. Mm.
Ja, det var lite.
Ja, det var det. Men då sprängde vi den. Alltså man trycker vatten i den under högt tryck.
Ja.
Man tätar med en gummiblåsa kan man säga för att beskriva det enkelt då. Och så trycker man ner vatten, så pressar man ut vatten i alla sprickor och allting i det där borrhålet då. Så att då hamnar vi på gott och väl 1000 timliter då. För vi ville ju ha möjlighet till bevattning och sådana där saker också ordentligt då på våra lite större odlingar då. Och det fick vi nu.
Hade du en grävd brunn sen tidigare eller?
Nej, jag har delat med grannen.
Oho!
Och det var ju ett misstag jag gjorde mer förutom det där med mössen. Han bor ju 15 meter lägre än mig va? Ja, så vi har ju inte haft... Det var ju det jag berättade det där att jag pumpar upp och fyller IBC-tankar. Och så använde jag en vanlig hydropresspump och bevattna mig sen då va?
Just
men
det.
Lastbilen sen kom när vi fick avbryta här förut. Han kom med den djup pumpen där va.
Mm. Kul, vad spännande.
Ja, det är det.
Hoppas det vattnet är tjänligt.
Ja, annars får man greja till det vet du. Det går att göra. Hur har du haft det då?
Jo men jag har haft det bra. Jag minns inte riktigt.
Om du hinner tänka efter.
Det flyter ihop lite. Jag vaknade i morse till frost. Årets första frost. Och jag har inte tagit in min tobak ännu. Jag har inte hängt upp den på tork. Det är ju, man borde gjort det för 4 månader sedan typ. Men jag var så sen i år för att jag... bla 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 bla. Men så nu såg den jävligt deppig ut. Så jag tror kanske att den har gått åt pipsvängen. No pun intended. Vi får se. Kanske hämtar den sig och då kan jag ta in den och hänga upp den. Eller så är det bara tack och goodbye.
Nu när du får gå utan snus hela jaktsäsongen, hela vintern, så skärper du det med tobaken nästa år.
Ja, exakt så. Jag har faktiskt ganska mycket tobak, alltså torr tobak mald kvar från förra året. Så att jag kommer nog klara mig hela vintern hoppas jag. Vi får se. Men jag har inte gett upp hoppet. Kanske kan jag få in tobaken och hänga upp den på ett varmt ställe så att den hinner torka ordentligt. Vi får se.
Ja.
Du, Patrik, förra veckan pratade vi om slöjd ju.
Ja.
Och det var ju kul, det är ju många som har taggat oss på Instagram och visat upp sina olika slöjdalster. Det är ju kul att det verkar vara en hantverkstradition som förs vidare. Det kan vara populärt.
Ja, men det är det. Och lägger du på textilslöjden, textilhantverket, brukar säga mjuk och hårdslöjd också, då är det verkligen en levande kultur. Den går lite grann i vågor när vävstolarna kommer fram och sådär, men det är verkligen levande.
Jag växte upp, då hade, vi hade ju vävstol framme över tid hemma i mitt föräldrahem. Min morsa vävde mycket trasmattor och sånt där. Det var ju innan iPaden, så en vävstol var ju typ den mäktigaste lekplatsen som fanns.
Ja, en tillika klätterställning då, eller?
Ja, men exakt. Det var väldigt fascinerande. Du, vi har fått ett tips från en lyssnare, tillika kompis och jaktkompis till mig. Mm. Hans pappa, tror jag att det var, han brukade göra så att han slår en knut på en björk, en väldigt, väldigt ung björk.
Ja.
Och då får han sen ett väldigt bra slöjdämne 10 år senare eller någonting. Tyckte det var så himla spännande att höra.
Ja. Det där var slöjdämne till vad? Till slevar då, som vi pratade om. Eller
ja, men exakt. Det är väl ett sätt att skapa en missväxt på en björk, kan jag tänka mig.
Alltså, du vet att så där gjorde man ju förr, va? Man gick ut och skadade träd och påverkade träd på olika sätt för att senare få rätt ämnen. Ett klassiskt sånt sätt, det var ju att man skadade längsled, alltså i växtriktningen. Och där vallade trädet sen igen. Alltså den bygger igen med ved då, va? Och då fick du väldigt starkt där. Och det kunde du till exempel då ha till yxskaft och sådana saker då.
Jaha. Så det är ganska långt ifrån vårt allt genast samhälle vi lever i nu. Där man i princip kan få, man kan klicka hem något på internet som kommer nästan samma dag. Att då behöva gå ut i skogen, göra någonting med träd och sen vänta år.
Decennier kanske också.
Ja, innan det är dags att använda.
Det är ju en annan sån grej som man gjorde i vissa bygder, att man gick ut och skadade tallar.
Mm-hmm.
I rotändan då, alltså en stocklängd upp. Och det var för att den skulle bilda, alltså man skadade ju barken då, va. Och då bildade den väldigt mycket kåda för att skydda sig. Det är ju deras immunförsvar och förband och så vidare. Ni vet, blir det en skada på ett träd så blir det kåda där ofta. Alltså en tall eller gran framför allt.
Just det, ja.
Och då fick du en impregnerad stock som du sen kunde använda när din son hade vuxit upp och skulle ha ett nytt hus då.
Jaha.
Då höll de stockarna sen, va?
Ja.
Så när de föddes så kunde man gå ut och göra det där, så var de lagom impregnerade när de var i 20-årsåldern sen.
Alltså nu för tiden så brukar man stoppa in sådär barnbidraget på ett fondkonto som barnet får när du är 18. Men förr i tiden så gick man ut och skadade träd. Ja, det är vackert.
Ja.
Du, som vi har jobbat med hårt och länge, som vi nu ska avslöja. Ni blir först faktiskt i den här podden att höra om vår uppfinning. Slang med killarna och tjejerna på Outmeals. Och för er som inte känner till då, Outmeals gör mat med lång hållbarhet, bland annat till svenska försvaret. Så om man är soldat, då får man Outmeals mat att äta. Jag tror de har något som heter stridsportioner, att det är en påse med hela dagens mat som varje soldat får då. Med frukost, lunch, middag och snacks och sådär. Och tillsammans med Outmeals, med deras expertis i mat med lång hållbarhet och med vår expertis kring beredskap, så har vi tagit fram någonting som vi kallar för, är ni beredda? Prepbox. Så gå genast in på prepbox.se så vi får lite besökare på vår sajt. Prepbox.se Prepbox är en låda med mat. 25 000 kalorier ungefär i varje låda. Och beroende lite på hur många man är i familjen då, så räcker det olika länge. Om man till exempel är ja, men två pers klarar sig ungefär en vecka på 25 000 kalorier. Är man en barnfamilj med två barn, ja, men då kanske det är 72 timmar, alltså tre dygn. Tanken är att Prepbox ska vara ja, men som ens nödskafferi om det händer någonting. För det är ju faktiskt så att i broschyren om krisen eller kriget kommer som MSB skickade ut för några år sedan, så står det att alla människor ska ha mat för en vecka hemma. Och det är tydligen 18% som har det. Och mycket av den mat som man har hemma, det är sånt där. Alltså man har lite, lite pasta i skåpet liksom. Det klarar man sig ett tag på. Men nu vill vi alltså göra det enkelt för alla er som lyssnar och alla ni, de ni känner som inte har kommit till skott. Som inte har beredskap för er familj hemma. Så vill vi göra det enkelt för er att skaffa det. Som en trygghet, som en försäkring kan man säga. Vi hoppas ju såklart att den här maten, liksom, att du aldrig ska behöva äta den egentligen. Utan det här är ju utifall att. Sen är den här maten svingod. Alltså jag, det är ju sån här mat som man har på vandring typ, alltså påsmat, mjukkonserver. Den är jätte, jag har ätit den mycket när jag jagat och den är otroligt god. Men vi vill att den här maten ska bo i din garderob eller i ditt förråd, i lådan, som en liten backup utifall att liksom. Tänk kanske ni som lyssnar på den här podden, ni kanske har tagit, hoppas vi, efter allt vårt tjat, kanske tagit några steg mot en bättre hemberedskap. Men det kanske är så att du känner någon som inte har gjort det. Eller du kanske behöver toppa upp själv. Du kanske är orolig för om dina havregryn och din pasta ska räcka. Då är det ganska smidigt att ha en sån här låda som är, det är näringsberäknat, det är liksom garanterat, det är bra mat, ni kommer att klara er bra på den. Den kommer att hålla, är det 3 år, Patrik? 2 år? 3 år?
Alltså det är ju minst 3 år. Det här är ju en mjukkonserv då. Så att den har ju vatten i sig. Och jag stod ju och vägde mellan det där med frystorkat och våtkonserv.
För dina egna preps menar du?
Ja, precis. Och du, alltså, jag sitter här och så sitter jag så här, Kalle, du är ju sån där reklamare och kommunikatör och allting så där. Åh, fan, storytelling har du aldrig talat om det. Så här var det, Kalle. Jag satt här strax innan vi började med podden och tittade på att jag skulle ha kurser. Ja. Och jag ville ha möjlighet att sälja sån här snabbmat på mina kurser. Jag ville inte sälja på nätet, jag ville bli återförsäljare.
Ja.
Så jag letade på marknaden, vem kan jag vara återförsäljare åt? Och så tittade jag på Outmills och så bestämde jag mig för dem. Och blev faktiskt återförsäljare för dem. En vecka efter det, när vi hade kört något avsnitt på podden, så kontaktade de oss och ville ha ett samarbete.
Ja.
Så det var ju faktiskt så det var, att vi valde ut dem för att kunna erbjuda det då. Jag gick på frystorkat då för att jag var ju jägare under kalla kriget. Och den här grönburken som alla pratar om, den såg jag nästan aldrig. Vi fick någon grön liten leverpasta i burk, där har jag sett den. Vi fick bara frystorkat. Ja. För vi skulle ju bära så mycket mat, va?
Just det.
Så det var jag ju van vid. Och jag kan ju bara säga så här, att när vi provade den här maten sen då, så vilken skillnad alltså. Ja, men gud, alltså det har ju också blivit bättre då, får man säga. Inte allt har inte blivit bättre här i världen, kan jag inte säga. Men speciellt, vi har pratat om verktyg till exempel så förut där, och där var det bättre förut faktiskt. Nej, men frystorkat har blivit mycket, mycket bättre. Men så pratade jag med Pelle då, som har startat det här företaget. Och han, du har ju två nackdelar med frystorkat. Och det är ju det att det är dyrare, betydligt dyrare. Inte dubbelt så dyrt, men nästan, höll jag på att säga, va?
Ja.
Men sen måste du ju tillsätta vatten också.
Just det.
Och där har vi ju ett i beredskapssyfte det här, att vi går ut och berättar och lagrar vatten. Om du då har vattnet redan i maten, då behöver du inte tillsätta det. Och då har du ju liksom det i ditt lager också då. För annars går det åt en hel del vatten till att laga pasta och så vidare som alla vet då. Va?
Ja.
Men sen har du en grej till med den där. Det är ju det att du kan ju faktiskt ha dem i din evakueringsväska också. Som alla ska ha. Va? Om man plötsligt måste lämna bostaden så finns det mat till en tvåbarnsfamilj i 3 dagar som man kan ta med sig.
Ja, precis. För det är ju väldigt smidig mat att ta med sig. Påsarna är ju liksom platta, så de går ju att stoppa i fickan.
Kan äta dem kalla till och med i de värsta situationerna. Behöver faktiskt inte värma dem, va? Utan du kan få i dig energi som ni...
Det har jag också testat. Min fältstudie visar att så länge du är väldigt, väldigt hungrig går det bra att äta dem kalla. Om du inte är så hungrig, då är det inte lika mysigt att äta dem kalla.
Nej, men så är det ju, va? Nej, men den är väldigt bra på det viset att du har den och toppar av hemma med i familjen. Och du kan ju ha flera med om det är en större familj eller man vill ha längre. Men framförallt så har du också din evakueringsmat på plats i hemmet.
Och oss emellan, det här får du inte säga till Outmeals, men om man till exempel ska ut och vandra och vill köpa sån här mat, så kommer i vår prepbox vara det billigaste sättet att skaffa sån här påsmat, tror jag.
Ja, det är klart. Det måste ju bli en hel del mängdrabatt på en sån där låda där.
Ja.
Och det blir det ju.
Lådan är perfekt utformad för att passa i en vanlig 60-garderob. Man kanske kan ha den i en i sommarstugan, en i båten, en i... Jag vet inte vad ni har för olika lyxgrejer. Men det är... Jag har en låda hemma som jag får klämma och känna lite på. Jag tycker liksom att den... Ja, det känns tryggt att ha den. Det känns tryggt att veta att om det inte går att åka och handla längre så har jag mat i några dagar till min familj. Mm. Det tycker jag känns skönt. Det är ganska... Alltså vi vill att det ska bli enkelt också. Så att för vi pratar ju mycket om att ha... hus, liksom hemberedskap, och du har ju väldigt mycket, jag har lite, jag har frysen med kött och jag har jordkällan full och sådär, men det är inte alla som har det, och även fast jag har det så känns det på något sätt tryggt att ha det där som är färdigt, så att det går snabbt och det är enkelt och det går att lita på, och jag vet att det kommer liksom vara bra mat för mig och min familj.
Mm.
Så det är vi väldigt stolta över. Lanseringen kommer att ske under nästa vecka. Krisberedskapsveckan är det nästa vecka. Så på måndag kommer man att kunna köpa lådan. Om du är sugen på att vara bland de första så får du gå in på prepbox.se, prepbox.se, och skriv in din mailadress. Så får du ett mail när det är dags att köra igång. Fan vad kul det känns, Patrik.
Ja, det är det verkligen. Och jag får väl säga, i min beredskap så finns det ju med just för evakueringsväskorna då, va? För där tycker jag att det har sin nästintill oersättliga plats alltså. Visst är man väldigt noga med att ha den där egenproducerade, hemmagjorda maten och torka själv och alltihopa det där, så hade det ju varit fint, va? Men där är ju inte de flesta, inte jag heller faktiskt. Men jag skulle väl kanske kunna vara misstänkt för det, men jag vet folk som gör det då, men det är ju inte jättemånga, så är det, va? Men sen måste jag säga också så här att den där maten håller en sån nivå idag, alltså, så att vi gör ju så. Nej, om vi kommer hem sent i mörkret och är görhungriga och görtrötta, då tar vi varsin sån garam masala eller någonting sånt där.
Du får inte öppna lådan, Patrik. Den är till en krissituation.
Nej, men jag har ju lite mer än det. Som vanligt höll jag på att säga. Ja, otippat. Ja, precis. Eller när vi åker iväg med bilen. Min hustru har gått ner lite i arbetstid som lärare nu och hjälper mig bland annat att åka ner till biodlingen i Västergötland som jag sköter där nere, va? Och då stannar vi på vägen istället för att gå in på macken och köpa tunnbrödsrulle eller någonting, så har vi med en sån där istället.
Det känns ju bättre, för det här är ju vettig mat liksom.
Alltså, jag kan nog inte sätta den bredvid min hemproducerade mat. Och vi brukar vara väldigt noga med den där riktigt höga, färska kvaliteten på mat. Vi har ju torrvaror också med linser och bönor och så vidare då, va. Men sen är vi ju inga absolutister. Utan ibland köper vi en pizza. Ibland, jag har visst... Genom decennierna har man stannat på hamburgerrestauranger och så vidare också med barna speciellt, va? Och nu när jag har rest så mycket de här senaste 7 åren så har ju tunnbrödsrullen utkristalliserat sig då, va? Men jag kan säga så här. Jag tar hellre en sån påse än tunnbrödsrullen. Och jag tycker om att köpa en pizza ibland. Men jag byter gärna ut den mot den här chicken garam masala framförallt. Och den tycker jag är... Alltså den är ju toppklass alltså faktiskt. Jag kan inte fatta att de kan göra så god mat som konserv och frystorkat var det till och med då, va.
Och det är så att om hållbarhet, även om vi säger att hållbarheten är då 3 år så den håller, så länge påsen inte skadas så håller den ju...
Ja, alltså de där gränserna, det är ju som med andra saker, att det där är ju för att kunna garantera en viss, alltså, smakupplevelse och näringsinnehåll och sådana saker. Alltså konservburkar eller sådana här kraftiga mylarpåsar då, de som inte skadade, de håller sig. Det är ju inte farligt att äta maten efter väldigt lång tid. Men den kanske inte är lika god som den hade varit 10 år tidigare då, va?
Just det.
Så är det. Men jag tänker mig att jag ser den här produkten då. Att det här är att man toppar av med den. Du har ytterligare 3 dagar på slutet. För en låda, för en tvåbarnsfamilj då. Eller fler om man är färre i hushållet. Och sen har du maten till din evakueringsväska. Och sen omsätter man den så som jag beskrev, som vi använder den. Man tar med sig den som färdkost på en längre resa. Man kan ta den som en måltid när alla kommer hem. Barna är griniga, man själv är grinig och så vidare till exempel, va. Så finns de där och man kan plocka fram dem och ha mat på bordet på några minuter, va.
Och precis, och när vi säger toppa av, det förutsätter ju då att folk har sin beredskap i ordning, och det verkar vara ganska många som inte har det. Så ursprungsidén är ju att göra det enkelt för folk att möta de rekommendationer som MSB har gått ut med. Så att du som lyssnar kan ta det ansvar som du behöver för dig och din familj, så att kommuner och staten, kan man väl säga lite slarvigt, kan fokusera på de som verkligen behöver det, alltså sjuka och svaga och äldre och sådär. För som vi har sagt 1000 gånger så är det den som är ansvarig för att fixa mat till din familj i vanliga tider är också ansvarig i kristider. Det är liksom ingen skillnad. Det är inte så att det kommer komma en hemvärnsbuss med tumbrerulle till dig om strömmen går lite över tid. Utan det är du som ska fixa det. Och nu har vi gjort det enkelt för dig. Så gå in på prepbox.se. Jag vill säga en grej till också. I lådan så kommer vi också skicka med en liten vattendunk. Det är en 5-liters vattendunk. Den är tom och vi uppmanar dig att fylla den. Det är ju framförallt då till, för frukostarna är frystorkade, så de behöver man tillsätta vatten i. Det är så här, typ mjölk och müsli, alltså som god, som grötaktigt. Och till det behöver man vatten. Så vi rekommenderar att fylla den där dunken med vatten. Och också se det som en påminnelse om att du ska ha mer vatten i dunkar lagrade. Men det får du fixa själv.
5 liter är ju till en person i ett dygn. Så det här är bara till frukostarna här alltså. Men du, det är så här. Det är inte bara grötaktigt. De har ju lyckats få till en överraskande bra müsli med mjölkpulver i. Som jag har provat några gånger också i deras sortiment där alltså. Så att det finns olika.
Och vi kommer också ha som tillval att man kan köpa såna här kemiska värmare. Alltså, och det är en påse med någon tablett i som reagerar med vatten som gör att vattnet blir varmt. Så då kan man alltså värma sin mat utan utan en låga eller en spis. Och det är ju smidigt. Så det kan ju vara en grej att tänka på. Om man inte har ett spiskök till exempel.
De där drillövningarna vi hade med jägarköken, alltså stormköken, under min värnplikt, där vi skulle liksom bara stanna, ta rast, få upp köken, koka vatten och värma mat. Och det liksom fick ta, ja, i början så var det ju ingen som hann äta. Utan vi fick ju alltid hälla ut det halvkokt liksom. Det där verkar vara rätt avlägset nu. De får någon påse som de kan stoppa in grejerna i. Och så värmer de. Vad Pelle sa, det var två påsar plus att man får lite, kan värma lite vatten och diskvatten också utöver det. Jag tror att kapaciteten var på en sån där värmepåse. Det är ju det som, det är ju det soldaterna har i sina stridsportioner då, för att kunna.
Soldaterna behöver inte ens stanna längre. De kan fortsätta gå med
sig den i ryggsäcken medan det värms.
Ja, det känns i alla fall jättekul att få berätta om Prepbox för er som lyssnar. Vi tänker ju att ni blir som våra ambassadörer i det här. Att ni ska vara de som ska berätta för era, kanske inte lika beredskapsintresserade kompisar, om den här möjligheten att faktiskt ta sitt ansvar för, ja, men beredskapen i riket. Och det är ju vår podcasts överliggande, säger man så, mål att höja beredskapen i riket. Och vi hoppas att Prepbox kan vara en del av det. Nu är det slut på reklam för Prepbox, Patrik. Eller vad säger du? Har du mer?
Nej, jag vill bara kanske lyfta fram att det här är ju en del. Alltså, den mission jag du har här i podden, det är ju faktiskt att höja beredskapen i landet. Vi vill ju att alla ska ha minst en, gärna två veckors beredskap. Nu har vi ju pratat mycket om småbruk, och det är ju också för att det har varit säsong, och vi... Den andra biten, förutom det här att höja beredskapen, skapa intresse kring beredskapstänk, väcka frågan också, det är ju faktiskt det här med småbrukandet, som vi säger. Men det kanske inte, det riktar sig ju liksom inte till alla riktigt, utan där är det att förvalta och utveckla och hålla levande sådana här basala kunskaper i vårt land, va? Som också är en viktig del av beredskapen. Att vi har många människor som faktiskt kan odla potatis om det behövs, va? Och som kan sprida kunskapen om det blir, alltså, ja, där en till två veckors beredskap blir lite, ja, ingenting, höll jag på att säga. Alltså, om det blir riktigt illa, så är det ju väldigt viktigt att människorna fortfarande kan vissa saker, va? Som kollektiv i alla fall. Men grunden är ju det här, en till två veckor i alla hushåll, så att hela det här landet blir motståndskraftigare mot svåra situationer, va? Så är det. Och det här är en del av det. Så får vi se vad vi fortsätter med.
Och vill man komma och klämma och känna på lådan och på mig och Patrik, visst är man sugen på att klämma på Patrik, då kan man ju komma
till... Det var ju dig de skulle få klämma på, Kalle.
Då kommer man till ICA Maxi Hälla i Västerås lördag den 2 oktober klockan vidare 12 till 16, om jag minns rätt. Livepodd klockan 13. Det där kommer vi återkomma till nästa vecka såklart. Men då kommer vi vara där, och lådan kommer att säljas på ICA Maxi i Västerås. Om det är någon som lyssnar på det här som vill bli återförsäljare för vår låda, så är det såklart bara att höra av sig på Instagram. Vi heter I väntan på katastrofen. Skicka DM. Patrik läser allt. Svarar inom 30 sekunder.
Ibland i alla fall.
Patrik?
Ja?
Förra veckan pratade vi ju slöjd, som sagt. Och när man slöjdar behöver man ju vassa verktyg. Och då så sa jag... Jag minns inte exakt vad jag säger. Jag kan inte komma ihåg allt jag säger hela tiden. Herregud. Men jag har ganska svårt att hålla mina verktyg vassa. För att jag är kroniskt dålig på att slipa grejer. Jag, i födelsedagspresent när jag fyllde 40 fick jag en jättefin Tormek Bushcraft slip. Så jag har liksom utrustningen för att kunna slipa allt jättevast. Men jag vet inte hur man använder dem.
Nej.
Så jag tänkte vi skulle prata om att slipa verktyg. Knivar, saxar, yxor, diamanter.
Ogräsjärn.
Ogräsjärn.
Sågar. Ja. Motorsågar, kedjor. Ja.
Ta det från början, Patrik Sellman.
Ja. Jag sitter ju här helt förstummad alltså. Plötsligt händer det. Nu gör vi ett avsnitt som vi har sagt att vi ska göra avsnittet innan. Jag tror det är första gången vi brukar. Ja, nästa gång tar vi det där. Och aldrig gjort det.
Jag men försökte i alla fall inför avsnittet att vi skulle prata om något annat. Men då sa du att vi måste prata om slipning.
Och så blev det slöjd istället.
Ja.
Ja. Ja. Nej, men nu gör vi ju det. Ja, men vad bra. Jo, men så är det med handverktyg. Ja, även maskinverktyg måste ju ha vassa verktyg, klingor och sånt på cirkelsågar, V-kapar och sådana saker. Va? Och om man börjar där vi var då sist, så pratar vi ju om de här slöjdverktygen då, kniv och yxa framför allt, eventuellt skedjärn, skulpar och sådana saker då. Och det finns ju en mängd olika metoder idag att göra det på. Historiskt så har det ju varit våtslipning mycket med slipsten. En klassiker är ju liksom när de bär med sig slipstenen ut på myrarna och har med den för att slipa liarna där ute. För de behöver ju slipas under dagen också.
Jag gissar att de inte körde crossfit när de kom hem från sitt jobb.
Nej, de var väl hemma till solens nedgång om inte myren var långt borta och de sov där ute då. Så är det. Nej, men den metoden brukar man benämna som våtslipning. Mm. Alltså att då har, om man har sett någon slipa med slipsten någon gång, så lägger man ju märke till att det är en skål med vatten under slipstenen som den roterar i, så att den håller stenen fuktig, eller blöt, inte fuktig, blöt hela tiden. Alltså det
rinner. Så är det på min Tormek.
Ja, det är en sån. Tormek är ju en liten slipsten.
Ja.
Alltså när jag säger liten, det är ju för den ska vara behändig, inte ta så stor plats och kunna användas och stå i en garderob och lyftas fram på diskbänken typ. Så bor ju människor nu för tiden.
Som mycket, prepbox va? Till exempel.
Precis. Historiskt så hade man ju större slipstenar då va.
Ja.
De kunde vara både 50, 60 och 70 centimeter i diameter då. Nu vet ni, jag tror den, är den 25 eller 30 eller vad är den Tormicken?
Ja, 25 skulle jag tro.
Ja, 25 till och med. Ja, den är så pass. Ja, den där har de ju lyckats med. Den säljs ju över hela världen då, va? Det är ju ett helt system. Med en massa fusk.
Och ändå kan jag inte slipa med den.
Nej, det är ingen vidare Kalle faktiskt. Ja. Då. Ska vara lite delig. Nej, men för att... Det som är fördelen med våtslipningen då, det är ju det att den här vattnet... som också tar bort slipartiklar och sådana här grejer och håller det rent. Den kyler också.
Ja.
För vad du gör när du slipar, det är ju att du river alltså. Det blir ju friktion.
Mm.
Och då är det ju så här med stål. Att det är ju härdat. Så när man tillverkar ett verktyg i stål, då... När man har format det färdigt då? Ja, det kan vara en del sliparbete faktiskt och formarbete kvar efter att man har pressat eller smitt fram verktyget då.
Och det är ju kul att tänka på att den som klipper vår podd, Nils, är smed.
Ja, vi ska komma in på det sen. Ja, det kan vi göra när du har nämnt det då. För att det, och gå tillbaka till det här sen. Det är ju så här att jag tänkte på det förra gången när vi pratade om yxor och så vidare. Att jag måste ju nämna, jag kom på det efteråt, jag måste ju nämna våran ljudtekniker. Han är ju också min svärsons lillebror då, en vän till mig. Ja, till oss numera då, han jobbar ju ihop i teamet där, det är ju han som är bakom allt och ser till att det blir bra va.
Ja.
Han är ju professionell smed. Han har ju också det som... ja, det är han, precis. Ja, kanske mer, jag tror det bara är våran podd han klipper då. Och det kanske är för att det är jag och du som man gör det. Men han gör ju alltså... Vi träffades igår och han hade med sig en av sina senaste yxor dit då. En handbila. Alltså det är helt otroligt vackra yxor och verktyg han gör alltså. Och jag sa i förra podden där liksom att ja, man behöver inte köpa en gränsfoss, sa jag liksom, för de är ju rätt dyra, utan det går ju med enkla yxor också. Jag kan väl säga så här att där får du, han säljer ju sina yxor då, och man kan även titta vad han gör för någonting, och om man är intresserad av smide och så också, så gör han väldigt intressanta filmer på sin YouTube-kanal och sådär. Och allt material, det finns ju länkat och så på hans Instagram då, som är Nils Ogren. Alltså han är ju inte Nils Ogren, alltså han är inget troll alltså, utan han heter ju Ögren i efternamn. Det är därför det står Nils Ogren. Nils ja. Ogren är Instagram-kanalen då, va. Men jag kan väl säga som så här att när han står och smider fram i princip allt utom slipfasen på de där yxorna, va, med slägga och städ, så kan jag väl säga så här att ja, det är ju för den som verkligen, verkligen vill ha vackra handgjorda verktyg. För här är ju gränsfasen.
Och konstverk.
Ja, jag skulle säga det. Jag kände ju det när jag tittade på den där yxan igår som han hade med sig, alltså att han har ju upptäckt vad han är bra på, om man säger så är det ju. Men det blir ju, Gränsfors är ju världsberömda och jättefina yxor som också smids fram med maskiner mycket och så då. Och är världsberömda också för hur bra de är. Men i det här fallet så blir det ju en annan sak då. De är lite lågprisyxor i jämförelse då. Nu händer det saker, Kalle, när jag sa så där. Det kan jag lova dig. De har väldigt hög status, de där gränsforsyxorna hos många. Nej, men för den som har möjlighet att lägga pengar och verkligen vill ha någonting super fint verktyg, va, så är det värt att titta på det där. Eller som intresserar oss smider då. Nils Ogren på Instagram.
I alla fall, när man gör en kniv eller en yxa så här, där man stålet.
Där var vi, ja. Precis. Och det är ju för att man vill att det ska bli hårt. Och man värmer, det här är ju processer som beror, stål är ju ett samlingsnamn på en massa olika legeringar. Och kol är ju en av de givna, så det beror ju på hur mycket kol det är och så vidare. Men man ska ofta upp i runt 800 grader eller någonting sånt där med stålet.
Du kan lita på mig, du kan lita på mig.
Ja, precis. Ebba Grön, ja.
Mm.
När jag var ute och seglade med segelfartyg i ungdomen, då hade de konsert på Skeppsholmen där vi startade med Falken. Mm-hmm. Flottans Gornetter. Så den
legeringar
extra
i alla fall.
Vi ska inte börja prata segelfartyg nu, jag lovar. Det är också intressant nämligen. Nej, men 800 grader, en van smed, de ser ju på färgen på det glödande stålet vad de har för temperaturer i det då, när de jobbar med sitt kända material då. Men så kyler man den väldigt fort och liksom låser molekylstrukturen i stålet, så att då blir det väldigt hårt. Men det blir också väldigt sprött.
Mm.
Så har du bara ett härdat stål, då kan det gå sönder väldigt lätt, va?
Okej.
Okay. Mm. Så då gör man någonting som man kallar för anlöpning efteråt. Och det är att man värmer upp. När man då har kylt det här fort, vissa stål går bra och kyla och doppa i vatten, om ni har sett någon som på film eller något, så doppar de det de har smitt i vatten och så ryker det mycket, ja precis. Eller också är det vissa kvaliteter, så är det bättre att doppa i olja.
Mm.
Mm. Och då börjar det brinna ibland. När man då ska anlöpa det här, då kan man också jobba med färger och titta på det. Ofta violetta toner och sånt där. Men ofta så använder man ju ugn nu för tiden. Och här pratar man väl, om jag inte minns helt fel, 300 grader kanske.
Jaha.
Och då strukturerar molekylerna om sig lite igen då och blir inte lika spröda. Så då blir det lite hårt och segt kan man säga då, va? Och det är det vi eftersträvar i den här typen av verktyg då. Och många andra grejer också.
Okej.
Men det betyder också det att om du då slipar utan med en annan metod. Sliprondell till exempel eller någonting. Slipskivor, smärgelskivor som det heter också då, va. Då har de går ju väldigt fort och där kan du ju liksom avverka jättemycket på kort tid.
Ja.
De går också att använda vid slipning av verktyg. Jag använder faktiskt det just till hyvelstål och stämjärn då. När jag slipar dem. Jag använder olika metoder till olika saker då. Ja, men man får ju vara oerhört försiktig. För det blir ju friktion. Och här finns inget vatten som kyler och sådär. Och så i början, när man börjar med metoden. Ja, då blev det. Då såg man ju, då blev det ju violett, va. Och vad du har gjort då, det är ju det att då du förstärvat den här hårdheten i stålet, va.
Aha, så då går du, kommer du skadas lättare nästa gång.
Ja, men precis. Du är, skärpan håller inte, va.
Det där är intressant. För det där stötte jag på när jag försökte lära mig. När jag köpte gården så ingick det ju en massa verktyg. Bland annat så fanns det en slipmaskin för motorsågskedjor.
Ja.
Och den har jag bråkat med ganska mycket. Och det var exakt det där som hände mig då. Att det blev att jag förstörde kedjorna för att jag slipade för hårt liksom. Man ska mer dutta med en sån slipmaskin för att det ska, inte ska, man ska förstöra legeringen, ja, vill jag säga.
Du underhållsslipar ju en kedjesåg då till ditt kedjesågverk, alltså en motorsågskedja som du pratar om här.
Ja.
Och sådana maskiner är ju för att det ska gå fort och bli precis, för att du behöver ha en väldigt jämnt sågad kedja där också, så att du när du klyver en stock, om den inte är jämnt filad eller slipad då drar den ju iväg i trät, va. Det blir ojämnt och då får du ju inte en jämn och fin bräda ut där, va.
Ja, just det.
Mm. Så det är extra viktigt där, så att där använder man ju ofta maskin, och det är också i och med att du behöver slipa så mycket, så blir det ju en tidsaspekt på det där också då. Men ja, den ska du ju alltså ställa in, den har du ju ett det är ju en skruv eller någonting som tar i, så när du kör in den på ett ställe så ska ju den där skruven se till att det precis bara blir en liten dutt på någon tiondels millimeter som du slipar där i varje tand, va? Hade du
det blir i alla fall tydligt för mig att slipar man för hårt så fördärvar man stålet.
Ja, nu är ju just sågkedjor väldigt mjuka, ska sägas då. De är ju det. De är ju lätt filade. Där har du ju den tredje metoden då. Vi har ju pratat om det nu. Vi har våtslipning och torrslipning då. Där har du ju de här smärgelskivorna. De här maskinerna som har keramik. Runda keramikstenar som snurrar väldigt fort, va?
Ja.
Och sen har du bandslipen där också. Det är ju alltid ett slipband. Det vet jag bland annat Nils använder väldigt mycket. Och det är många som använder även till att slipa verktyg idag som gör det lite mer. Jag kan tänka mig att många av de här företagen som slipar knivar och så, de kör nog med bandslip idag. Men okay, det är vad jag tror. Jag faktiskt, ja.
Jag fick lära mig en kompis som jobbar med att underhålla trädgårdsmaskiner. Han förordade som en sliprondell till en vinkelslip när man slipar skär till gräsklipparen.
Mm. Precis. Det är nog ganska vanligt och de är ju inte något jätteprecisionsarbete på heller egentligen. Va?
Nej.
Om du jämför med ett hyvelstål eller någonting sånt där. Nej, men den tredje metoden är faktiskt filning. Med en metallfil helt enkelt då. Och det är ju den vi använder när det gäller kedjesågar då. Och där har du ju runda filar av rätt storlek och det man behöver känna till där. Jag tycker ju att har man en motorsåg, ta den lilla tiden och lär dig att fila kedjan för hand utan en massa jädra skit runt omkring och krångel. Det är inte så jättehög tröskel att få det här att när man tittar på tanden, den är ju ofta mörk och så vidare när du har sågat ett tag med den. Och börjar du fila så blir det ju blänkande och rent, va? Och det du behöver få in är ju motoriken, att du faktiskt kan föra handen och filen efter en rak linje i den vinkel du ställer in, va? Och det där lär man sig ganska förvånansvärt fort. Säkert olika svårt för olika personer, men jag är ju inte den extremaste kroppsmänniskan, om man säger så där liksom. Det vet jag att det är många som mycket fortare än mig lär sig göra, ja, men mer avancerade rörelser och så vidare, va? Så att jag är väl inte topp på den skalan i alla fall, va? Och jag har lärde mig det relativt fort.
Och du menar att slipa utan jig då?
Absolut, absolut.
Ja.
Alltså, för det är ju så med en kedjesåg att om du ska ut och hugga med den, då får du ju en väldigt stor betydelse hur vass kedja du har. Och den blir ju slöva. Du fäller träd, du är nere vid backen, det är lite sand i barken och sådana saker. Och det tar bort skärpan väldigt, väldigt fort.
Ja.
Så när jag lärde mig hugga, och det gjorde jag utav två vänner när jag fällde timret till huset här då, va? Som vi byggde i början på 90-talet, då hade jag två skogshuggare med mig ut. Alltså de turades om för att det tog ju ett tag, va?
Mm-hmm.
Mm. Och då lärde de mig fällning, kvistning, brossling. Brossling, det är hur du tänker med när du placerar timmer och sådär för att det ska vara lätt att ta ut det ur skogen sen då, va? Och det var, förr var det ju extra viktigt när du körde med häst då.
Just det.
Hur du lägger upp det och hur man tänker när man fäller så att det hamnar rätt då.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ja, där har du sådana aspekter som att du också får bra arbetsställning och sånt där när du fäller träd och sådär, va. Så att du inte ställer till det, utan att man det är mycket planeringsarbete när du fäller fler träd på samma ställe då, va? Ja, det är planeringsarbete när du fäller ett träd också. Det är ju det som har med säkerhet och det att göra och varför vi
har speciella trädfällor. Det där har jag lite kvar att lära, känner jag.
Ja, jo, men det är så med allting. Det finns ju mycket att lära och man kan alltid lära mer och så vidare då, va? Men det gör ju också att men det blir intressant med nästan allting då.
Ja.
Nej, men så är det. Och då lärde de mig det att varje gång du tankar, du vet, det är ju inte så stor tank på en motorsåg. Och går du och fäller och kvistar träd, ja, vad tog det? En kvart, halvtimme så var ju tanken slut, va? Och då filar man några tag, ett par tag på kedjan. Varenda gång du tankar.
Vad jävlar.
Dricker lite vatten, låter det svalna lite, filar, kör igen.
Vilket slit.
Nej, men alltså, när du gör det, det jag menar med lär dig fila, du bara tar fram den där filen ur bältet och så, ja men det tar ju inte mer några enstaka minuter att göra det där, va?
Nej.
För då har du den där riktigt vassa sågen som biter hela tiden, som gör att du kommer att fälla många fler träd. Alltså den lilla tiden du lägger på filningen, där sparar du så oerhört många gånger om i hur bra kedjan biter, hur mycket lättare. Du kommer ju orka jobba längre med en sån vass kedja hela tiden. Va? Så det är så man gör. Alltså det jag oftast ser när jag träffar folk som har någon motorsåg som de kapar lite ved och så vidare med, det är ju liksom att de står där med den där och det ryker när de använder den, för friktionen är så hög när de gnider av virket, va.
Sluta subtweeta mig på det.
Nej men alltså, och sen så har de ett par tre kedjor som de kan byta ut med. Och så åker de till någon som slipar dem med en sån där maskin som du nämnde. Som man
hörru, jag gillar inte hur du pratar om mig. Exakt så. Jag har fått göra skruvar, så har jag en liten etikett ovanför där det står slö och vass. För att jag är också lite dålig på att känna om de är slö eller vassa. Så försöker jag hålla ordning. Åh, för fan.
Ja, men det där, alltså om vi pratar kedjesågverket, då är det ju så man gör där, va. Och sen använder man ju flera kedjor. Alltså det nöter ju på varandra det här, va. Du har ju ett svärd som kedjan löper runt med lager längst fram och en kuggkrans där och så vidare, va. Och det där, även fast du har sågkedjeolja som den smörjer konstant då, så att det inte ska bli för stor friktion och nöta ner där, så blir det ju ett slitage på alla de här grejerna, va. Så jag tror till ett kedjesågverk så har du väl 5 kedjor till varje svärd. Och så roterar du dem och så att du får en jämn slipning. Så att du kör inte ner en kedja först. Utan du följer med dem allihopa så att de har ungefär samma slitningsgrad. Så att de går bra till det här svärdet. Då. Och sen
när... Riktigt där är jag inte riktigt med mitt sågverk, kan jag säga.
Nej, men då lär du dig vad du ska sträva efter. Mm. Och sen när du behöver byta det där svärdet, då är alla 5 kedjorna slut och svärdet är slut och så behöver du en ny omgång att köra med. Va? Så att där gör man ju så, där vill man ju hålla ordning på kedjorna då. Va? Men det, just när du är inne på det där med, så får vi ta, nu gled vi ifrån kniv och yxa då, men vi kommer till det sen. Du filar ju en sån kedja lite annorlunda när det är till ditt kedjesågverk, därför att då sågar du ju längs med fibrerna istället. Du klyver istället för att kapa. Kapar du tvärs ett, eller sågar du tvärs ett träd, då kapar man ju av fibrerna, va?
Just det.
Men du klyver ju längs med.
Ja.
Vet du vad det är för skillnad? Jo, det vet du.
Ja, jag vet. Det är olika vinkel på,
ja,
på de små skären.
Och tänderna, ja.
Tänderna.
Vet vad du har för vinkel på dina klyvkedjor där då?
Nej.
Den är nästan rak.
Ja.
Nästan rak är den. I angreppsvinkeln, om man säger så, när den hugger in i trät. Ja, 5-10 grader brukar man säga.
Jag skulle ha sagt 7, fan.
Ja, det hade ju kanske varit nästan exakt då, va. Men någonstans där, lite lutning har du på den, så att den tar i framkanten på tanden först. Men sen kommer nästan alltihopa på en gång då. Medan du på en kap, alltså en sån som man har när man hugger, det som 30. De flesta har, va? När du kapar ved till exempel, då har du en sån. Då har du inte 5-10 grader där i angreppsvinkeln på tanden när den gröper ur trät då, eller skär ur trät. Då har du, ja jag tror det, någonstans där 30-35 grader eller någonting sånt där, va.
Du ser, det är inte helt tomt mellan öronen på Zachary Wahlström.
Nej, det är det verkligen inte. Det är det verkligen inte. Men det där är intressant, för då kan man ju också glida över lite grann på handsågar.
Och här är det.
Ja, och då är det också, det, sågar är ju filning.
Mm.
Ja, det finns en grej.
Vad ska man ha för fil?
Ja, vänta lite nu. Jag kom på, vi glömde ju en jätteviktig sak när det gäller sågkedjor.
Ja.
Vi har ju dels de här tänderna då.
Ryttaren.
Precis. Du har ju en, när de här tänderna roterar fram och går igenom träet och antingen, alltså den här vinkeln man brukar beskriva det är lite olika, att när du har den här kap med den större, då liksom skär den. Mm. Medan den andra som är nästan rak, det blir ju nästan som en hyvel.
Mm.
Ja, så eller ett stämjärn nästan när du sågar längs med fibrerna då. Va? Så där fungerar det med handsågar med. Men om du har klyv eller kapsåg. Och ryttaren där, ja, då är det så här att för att du ska få lite kontroll över det här med hur mycket du avverkar i träet, så att du liksom inte bara gräver ner sig för fullt ut och du fastnar med sågen eller den slits ur händerna på dig, utan då vill man ju ha en speciell spåntjocklek.
Mm.
Och då har du en distans. Så när tanden kommer framåt och gräver sig ner i träet, så finns det en liten ryttare som är några tiondels millimeter lägre. Eller till och med någon millimeter kan det vara, tror jag. Ja, jag kan inte det måttet exakt. Men man märker när det blir väldigt tunna spåner att nu måste jag nog ta några tag på ryttaren också, va?
För den filar... håller liksom emot då, så att du gräver ner, tanden gräver ner sig tillräckligt mycket.
Ja, du kan ju tänka att tanden kommer och tar bort en spåna. Och den får en viss tjocklek beroende på... För ryttaren kommer ju bakom och lägger sig i... Eller ja, framför och lägger sig i...
Mothåll.
I spåret där liksom. Ja. Och gör att tanden inte kan gräva ner sig så djupt då, va? Mer än avståndet mellan ryttarens topp och tandens överkant då, va? Men sen är det ju så med de här tänderna att de lutar ju lite bakåt. Så efterhand som du filar på dem så blir de ju lite lägre för varje gång, va? Och det gör ju att avståndet mellan den här distansen, ryttaren då, och överkanten på tanden, den minskar. Så ibland måste man ta några tag på de här ryttarna så man får ner höjden på dem lite grann, va? Och ska man ha en skön såg att jobba med, så är ju en av konsterna när man filar då, det är att man tar lika mycket överallt, va? Så att inte du har olika tänder som är olika höga och ryttare som är olika och så vidare. Utan att den är i harmoni i den här klingan, va? Och det gör ju det att skadar du någon tand, ja, då får du fila ner mycket på alltihopa, va? Så är det. Så det
gäller, kan man köpa en ny istället?
Alltså de är ju... Jag tycker det är rätt mycket pengar i sågkedjor, så att man ska vara rädd om dem. Och sen är det ju så här också att vi pratar ju beredskap med, så har man motorsågar som är fantastiska verktyg om man jämför med, och om man är ovan vid handsågar och sånt där. De flesta har ju inte några sådana här riktigt fina handsågar heller. Så ska man ju vara väldigt rädd om sina kedjor alltså. Oh. Vårda dem ordentligt. Det är ju samma när du har en kapar motorsåg eller fällsåg, huggarsåg, så är det också så där att du roterar svärd och kedjor. Men där tror man har lite tre eller fyra kedjor till ett svärd ofta.
Jag har ett ganska smart trick. Det är att när man har sågat klart och man gör en lite liksom större genomgång av sågen, att man gör rent den och sen när man är klar, att man då vänder på svärdet så att det hamnar åt andra hållet.
Ja, det måste du göra.
Och för annars så slits det ojämnt.
Ja. Och i en sån här, nu kommer jag faktiskt inte ihåg det här, det borde jag göra. Och jag kommer väl att fräscha upp det här nu, för jag ska faktiskt, det är en av grejerna som är på listan nu, att jag har två sågar då, en 40 kubik, en liten smidig en, och sen en 60 kubikare faktiskt som är... Ja, den går att använda i underkant till att klyva stockar med. Men det är ju en V-kap kan man säga också. Den biten har bra vridmoment och grejer när man ska kapa stora vedstockar och sånt där då, va. Men du har det här med drevet också. Det sitter ju på den här axeln som går ut i motorn, så sitter det ju ett kedjedrev då, va. Ungefär som på en moped höll jag på att säga. Men det sitter ju en där och den nöts ju också. Och jag undrar om jag inte det här tittar bakåt i tiden. Alltså ett drev, två svärd och om det är sex kedjor eller någonting sånt där, va, så byter du alltihopa sen, va.
Mm-hmm.
För då använder du ju, byter du, när du har kört ett svärd, vänd på det, ja, då tar du det andra svärdet, kör det, vänder på det och så går du till första och så byter du kedjorna kontinuerligt, och när du har kört igenom det här, då byter du drevet också sen, va.
Förordrar du att man ska ha sådana extra drev hemma till sina motorsågar, alltså i sin beredskap?
Alltså, det är ju det här att vi pratar ju om hela bredden, va? Och vi börjar ju någonstans vid 1-2 veckor, och jag tänker i vinter ska vi prata mer om det där, lägenheten, villan.
Mm.
För nu har vi ju varit i småbrukar högsäsongen, kan vi väl säga, va?
Mm. Så att,
och där ligger ju någonstans då, om man pratar beredskap, ett långtidsperspektiv. Det är ju liksom ingen idé att ett morotsland, om man har en ambition om en beredskap på 1-2 veckor eller knappt 1-2 månader då, va?
Just det.
Så är det ju. Men en sån med det perspektivet som jag har. Jag har ju allt ifrån att kunna stanna vid en trafikolycka efter vägen och hjälpa någon. Eller till och med så när jag normalt sett har mina friluftsbyxor på mig, så har jag ju en tourniquet och ett första förband i höger benficka, så jag kan stanna och hjälpa en hund som håller på och blöder, eller ett litet barn eller så. Mm. Därifrån så har jag ju hela vägen till kometen.
Mm.
Till atomvintern eller kometvintern eller...
Hur skyddar man sig mot en komet? Hjälm eller?
Nej, men det är ju alltså... Ja, alltså
nej,
det,
vi, en annan gång på till. Nej,
precis, vi skiter i det. Men det är ju det att det blir jädrigt kallt och det går inte att odla på hela planeten och sådana där grejer på flera år kanske och sånt där. Va?
Just det. Men du kliver ved som om inget hade hänt. För du har en väloljad motorsåg med reservdelar.
Ja. Nej, men då gör man ju så att man har... Alltså värdet av att ha bränsle och kunna hålla igång en motorsåg. Kruxet med det, ska jag säga också då, det är ju så här. Visst, har du alkylatbensin och sådana saker, då håller ju det i ganska många år faktiskt. Det gör det. Men det är ju ändå så att om du inte jobbar med motorsågen, så... Alltså det... Du omsätter inga vansinniga mängder med bensin. Jag tycker de drar väldigt lite de där. Jämfört med vad du får för arbete utgjort ur dem. Så du får ju ett krux där alltså. Men man behöver ju ha i alla fall 1 eller 2 uppsättningar. Det tycker jag utav det där, va? Till sina motsågar.
Du, det var det här med filarna då. Vad är det för filar man ska ha?
Ja, det är ju rundfilar. Och det är just till kedjor då. Så beror det ju på storleken på kedjan. Så har du en mindre såg, så behöver du, har du en, nu kommer jag inte ihåg vad är det för dimensioner på dem, men det är ju lite, det är inte så viktigt, det är olika dimensioner på dem, och har du dem mindre, ja, då har du en mindre fil med mindre diameter, får mindre radie på den här filningen då, va? Och har du en större såg med en större kedja, då får du ha en lite fetare, lite större diameter på rundfilen då. Sen behöver man ju en liten ansatsfil typ som man kan, en flatfil då kan man säga, som du kan ta ner ryttarna med lite grann också till en. Den brukar ingå i en huggares utrustning också då.
Och hur, liksom, hur grov kornig ska filen vara?
Alltså du har ju en huggning på dem, och jag vet inte om den varierar så vansinnigt mycket på dem där. Det här är ju specifika sågkedjefilar då som du köper till detta, så att det är nog en standardiserad huggning på dem där, tror jag.
Okej.
Okay. Mm. Men sen är det ju då med handsågar istället. Och det är ju jätteintressant om man är en sån här som tittar på längre perspektiv och sånt också då.
Mm.
Pratar man bågsågar, alltså de här med trä eller stålställning och ett tunnare blad då, där har vi pratat om tidigare att där har du, i och med evakueringsväskor och i bilar och sådana där grejer då, så är det viktigt att veta att det är olika blad till vått virke, färskt virke, eller om du sågar i torrt.
Mm-hmm.
Och det har ju med att det våta virket, det liksom kletar ihop i sågen så att den tar ingenting helt enkelt. Så den är utformad på ett sätt att den för med sig de här våta spånerna ut ur då, ja, sågspåret då. Så det ska du såga i vått. Alltså jag tror det är en utav de äldre här som gjorde värnplikten och hade de här gröna bågsågarna som fasiken vad kast de var. Det berodde ju på att de var ju för torrt virke.
Aha.
Så när du försökte såga i färskt sly och bygga vindskydd eller sådär va. Det går ju även att elda med färsk björk riktigt bra va. Så att har man inte torr ved så kan man använda sig av färsk björk också då. Men den var ingen vidare på det då. Så det är viktigt att man vet det. De är ofta tandspetshärdade. Det är lite blått, blåfärg på tänderna där va. Och det betyder att de är extra hårda. Och så är det ofta. Men du pratar ju fogsvans och det var ju en del som gav lite syrliga kommentarer till det där.
Jaså?
Ja, det såg inte du. Det är jag som sköter det här sociala kontakterna där. Ja, jag sa inget till dig.
Nej. Tycker du att det var dumt eller?
Alltså det kan vi säga så här, det är ju inte rätt verktyg på rätt plats om vi säger så.
Det är bättre än ingenting.
Ja, så är det. Så är det. Absolut. De är ju om du köper dem liksom på brädgården och järnbolaget och så vidare så är de nästan alltid tandspetshärdade. Och det är ju därför att det är ingen som kan fila en såg och ingen som vill fila en såg. Ingen har tid. Det är så billigt att köpa de här fogsvansarna och sådär va. Och då har man gjort så att tänderna ska hålla sig vassa så länge som möjligt.
Innan man byter ut den helt enkelt.
Ja, då kastar du den sen. Va? Mm. Därför att den går inte att vässa helt enkelt eller fila. Men har du för när man använder sig av handverktygen mer professionellt då. Visst, du kan hitta en sån där tandspetshärdad på en byggarbetsplats idag med. Men när du använder den i, då var ju, det fanns ju hyvlar, sågar som var specialutformade till varje uppgift.
Mm-hmm.
Ja, alltså sticksågar, fanersågar, zinksågar, tappsågar, kapsågar, klyvsågar. Och jag, det var liksom spontant bara där va. Du kan säkert dubbla det antalet lätt om man börjar tänka efter och titta lite va. Och det hade med utformningar att göra, hur stora tänderna ska vara filade och hur de ska se ut. Och man kunde givetvis då, precis som med motorsågen, hålla de här sågarna supervassa hela tiden. En tandspetshärdad, den är ju bra kanske i början. Och så är den bra lite längre tid än en som går att fila. Och sen börjar den bli sådär bra. Och sen blir den inte särskilt bra. Ja, och till slut är den sådär så att det ryker om du sågar tillräckligt fort va. Alltså du gnider av träet och den är kass och det så är det. Och då får du kasta den va. Men om du då arbetade med detta förr och skulle klyva ut virke ur en större tjock bräda. Du kanske behövde klyva ut 2 meter och stod och handsågade det va. Nej, men det säger sig självt att du måste ju ha en supervass såg va.
Ja.
Så då gjorde man ju så där också som jag pratade om. Att man kunde toppa upp sågen så man liksom låg och sågade med mellan 80% och 100% va. Typ hela tiden va. För den blir ju lite slöare så fort du använder den givetvis då, men så låter du den inte bli slöare än kanske 80% och så går du upp till 100 igen. Så du ligger och jobbar effektivt hela tiden då.
Och hur slipar man då en handsåg?
Ja, där har man, när vi pratar den typen av sågar som jag kom in på nu, till mer finsnickeri och sånt där. Då har du trekantiga filar. Och sågfilar då. Och där har du, precis som med kedjesågen, så har du olika vinklar om den är filad för kapning eller klyvning då. Och den här jag nämnde, zinksågen till exempel. Vet du vad en zinkning är för någonting?
Det är, nej, men jag valde att inte gå in i det.
Okej.
Ja, men säg berätta.
Nej, men du vet att nu för tiden så skruvar vi limmar och har pluggar och grejer för att sammanfoga saker.
Mm.
Förr när man tillverkade saker och ting och jobbade med handverktyg, då hade man ju olika sammanfogningstekniker.
Ja.
Och du har kanske sett någon gammal byrå eller låda eller någonting där du har som ett lite som ett fiskbensmönster i skarvarna i hörnerna.
Ja.
Har du tänkt på det?
Ja, jag har sett.
Det är som laxstjärtar, det låser fast, det är sinkor.
Okej.
Okay. Och ska det där bli bra och tajt, då alltså sitta och inte glappa och sådär, då behöver du ha en väldigt tunt blad på sågen med fina tänder. Väldigt hög precision då. Då gjorde man speciella zinksågar till det då.
Aha.
Och då har du, nu kommer jag inte ihåg, man sätter, alltså enheten man använder är ju tänder per tum. Och det tror jag faktiskt man gör fortfarande. För handverktygen och det hantverket då som var runt omkring handverktygen, där var det mycket naturligare att använda sig av tum och delar av tum. Nu i maskinernas tidevarv som jag varit inne på förr då, så pratar man ju millimeter och mikrometer och så vidare som bara vad som helst. Ofta när man jobbade med tum så jobbade man ju med delar, va? En åttondels tum, en sextondels tum, en kvart tum, en halv tum och så vidare, va? Då hör du att det är bråk då istället.
Mm.
Mm, så då får du ju proportioner snarare än exakta mått.
Ja. Smart. Så,
ja, och det var ju kopplat till människan och kroppen istället, va? Alltså det är en extremt stor förändring mellan det här som jag beskrev när vi pratade jordbruk och odling och sånt där. När vi hade människan och redskapens kultur. Vi skapade natur som hade mer mångfald än naturen själv. Och när vi gick över till maskinerna så närmade vi oss öken nästan, va?
Ja.
Alltså det är, om man tittar på det över tid, och vi är ju där nu och det ligger ändå ganska nära i tid, det är liksom en anpassning efter maskinerna hela tiden, va? Det är en sorts avhumanisering.
Ja, ja.
Bilen och maskinernas tidevarv. Sen har vi fått mycket tack vare maskinerna också givetvis då, men att man, det är större förändringar än vad vi tror säkert där, va?
Men en trekantig fil i alla fall använder man, ja, för att slipa
och
såga.
Och du har en filklav så att du kan sätta sågen igen, och den klämmer åt nära tänderna då på det här sågbladet så att du har stabilt och fast när du filar då. Men sen behöver man ju med den också se till att tänderna är jämna. Så har den blivit ojämnt sågad eller filad en såg då, så blir ju tänderna olika höga och stora och så vidare. Och då brukar man fila ner hela sågen på spetsarna då, och då blir ju de platta. Och då får du ju sen fila upp alla tänderna lika mycket, så får du en jämn och fin såg igen då, va?
Mm.
Men sen är det ju skillnad på en handsåg. För där har du ju, om vi tar fogsvansen då, den här breda plåten liksom som de flesta känner till och har sett när någon släkting har stått och handsågat och så vidare, så är det ju en plåt.
Mm.
Och har du en riktigt fin sån kvalitetssåg från förr då som går att fila och sånt där, då är faktiskt den här lite konisk uppåt. Och det är ju för att den inte ska nypa, så den är tjockare neråt där tänderna är. För då när du sågar så får du ju ett spår. Och det får ju en viss bredd. Och om det här breda bladet då är tunnare upp till, så fastnar ju inte det lika lätt. Och sågen nyper fast, va?
Okej.
Okay. Men vad du gör i alla fall där efterhand som du använder den här genom decennierna, din fina såg som du fick när du var lärling eller blev gesäll eller någonting sen då. Så gräver du dig ju ner i den här plåten.
Mm.
Så de där första tänderna som var från början, det var ju länge sedan den metallen fanns kvar, va? Så det är ju nere i det här bladet.
Mm.
Och det betyder att det som man kallar skränkning minskar hela tiden. Så man behöver ha en skränktång när man ska hålla en såg funktionell också. Och det är faktiskt att du viker tänderna med den.
Mm-hmm.
Och då kan du ställa in en vinkel på den, så klämmer du åt och så tar du i då när du når den där vinkeln, så får du exakt den vinkeln. Så då får du ta tand för tand. Det kanske du inte behöver göra exakt varje gång du filar då, men med jämna mellanrum. Det är lite som att fila på ryttarna på motsågen. Du får göra det in emellan, va?
Ja.
Och det gör ju det att den ena första tanden står lite till vänster, nästa lite till höger och sen till vänster, så får du återigen det här lite bredare sågskäret som gör att bladet inte nyper fast, va? För ett bredare spår så inte bladet fastnar. Så är det. Men
nu sitter de som lyssnar och även jag väntar på att vi ska börja slipa knivar, yxor och saxar.
Ja. Nu, jag tror vi har gett en ganska bred bakgrund till det där med sågar. Men jag vill ändå säga också så här. För jag berättar ju om det här enkla med knivar, yxa, huggkubbe, skedkniv och eventuellt någon skulp. Och det fantastiska är att sitta och arbeta med det då. Mm. Men att ha såna här fina sågar. Så hittar man äldre sågar, alltså riktigt gamla sågar, så ska man faktiskt ta och titta på, be någon som vet vad det är för någonting och vara rädd om de här grejerna. Därför att de är svindyra att köpa nya idag. Mm-hmm. Alltså en såg kostar flera tusen, en bra såg.
Oj. Va?
Ja, och det är alltså så otrolig känsla att få jobba med de här verktygen. När de är riktigt vassa. Att få såga med de här fina sågarna då. Och använda dem om man vill göra grejer, va. Så ja, var rädd.
Hitta
om
någon
dem.
Som pratar om dig som Patrik pratar om en såg.
Ja, precis. Nej, men det gäller ju stämjärn. Det gäller ju hyvlar och alla de här verktygen alltså. Det är...
Behöver du ta en paus eller Patrik, eller är du kör på?
Börjar jag låta väldigt seg.
Nej. Det lät amorös.
Ja, okej. Okay.
Du, men saxar, knivar och yxa då?
Ja, nu har vi pratat, hamnar vi på filning när vi skulle börja med knivar och våtslipning och det där. Men vi har ju de där tre metoderna. Våtslipning, vi kan kalla det torrslipning då med slip. Smärgelskiva och sen hade vi filningen då. Ja, innan vi lämnar filningen så vill jag ändå säga så här att det finns ju fler redskap som du har om du ska jobba mycket med dem som är viktiga att hålla vassa, och det är ju till exempel ogräsjärn.
Alltså hackor?
Ja, olika typer av ogräsrensningsverktyg då, va? För de är ofta skärande. De här båghackorna som vi har pratat om, eller man brukar ogrässkyfflar på olika sätt och sånt där. De där ska man hålla vassa, och där är ju också filen på sin plats då. Jag gjorde ett kap här för några veckor sedan. Jag ska ta kort på dem så alla nördar får frossa i mina 10 fina ansatsfilar, stora ansatsfilar. Jag fick köpa gamla superfina Öbergsfilar. De är perfekta till sånt där.
Oj.
Ja. Måste ju finnas någon som verktygsnörd som lyssnar på den här podden. Ja, så är det. Nej, men sen även spadar och sådana saker, om du ska gräva mycket, att du kan även fila upp dem. Så att de blir vassa och skär fint, va. Det är åter det där att hålla sina verktyg i trim om du ska använda dem mycket och det betyder någonting alltså professionellt och så vidare. Så gäller det att hålla dem i form så att du kan arbeta så effektivt och enkelt och smidigt som möjligt då, va. Så
som att du bryter av skaften hela tiden som jag gör.
Ja, filen är ett riktigt prepperverktyg alltså. Jag kan säga så här. Det finns en liten ansatsfil i våra evakueringsväskor.
Jaha.
Ja. Och det är ju en bredare väska än evakueringsväska också. Men det är därför att det ingår också en yxa. Och är det så att du behöver göra ett större arbete på en yxa och inte har smärgelskiva eller slipsten och sådana grejer, så är en fil riktigt bra. Alltså när du har fått en skada då. Man skiljer på det här att slipa och bryna. Slipa, det är en grövre bearbetning. Då det är ofta för att få bort hack och sånt i äggar då. Både på knivar och stämjärn och yxor och sådana grejer då. Va? Då slipar du. Då avverkar du mycket material. Va? Fördelen med vatten då. Det var ju det att den kylde, men den nackdelen är att det går långsamt istället. Va? Det tar tid att slipa med en vattenkyld slipsten. Då. Och en smärgelskiva går fort, men där kräver det att vara lätt på handen och verkligen veta vad man gör. Va?
Mm.
Jag föredrar ju våtslipning själv då, utom till hyvelstål och stämjärn, och det beror på... jag vill ha vissa vinklar, och så jobbar jag med en mikrovinkel längst fram på äggen då, som är väldigt lätt att ta med speciella brynen sen då, och få upp den då, så kan du hålla den riktigt, riktigt vass oerhört lätt.
Jag kör med standardvinkel på mina stämjärn.
Det gör det. Vad är det för vinkel då?
Jag har ingen aning.
Nej, men vi pratar vinkel, så är det ju så här att om du har en spetsig vinkel, då blir det ju vassare, eller hur?
Ja.
Ja. Och om du ökar vinkeln, då blir den ju lite trubbigare, eller hur?
Ja.
Ja. Och om du har en väldigt spetsig vinkel, så får du ju en väldigt vasst verktyg.
Men
det böjer ju så här, det blir ju en svag ägg, va? Den blir ju så tunn.
Just det.
Så återigen så blir det ju liksom en kompromiss då. Och det beror på vad du ska slipa för någonting då. Vad du ska använda. Om man tänker sig en kökskniv eller slaktkniv. När man slaktar så använder du knivarna till att skära i köttet. Och stöter du på ett ben, då tar du fram sågen istället.
Ja.
Så där skär du ju i mjuka grejer. Så där kan man ju kosta på sig faktiskt att ha lite spetsigare vinkel när du bara skär i kött med den. Du har just inte ens en hård skärbräda under, va? För då får du ju väldigt vassa knivar och så, va? Men då får du ju vara det här försiktig, veta. Och det jobbar man med sådana här tänkande, så håller man väl på och styckar och så en del, så vet man var de är någonstans, de där benen och så. För annars är det ju så, stöter du i ett ben med den där, ja, då skadar du äggen väldigt lätt.
Oh, oh.
Så är det. Och du har ju inte den att bryta i leder eller någonting sånt där heller då. Köksknivar för entusiaster, de brukar ju vara lite spetsigare då, va? Och klart, har du superfina exklusiva knivar, specialsmidda med superduperfina stål och så, ja, men då kanske du har lite högre hållbarhet och kan ha det där med, så kan du betala 4000 för din kökskniv.
Mm.
Jag är ju så där att jag kör ju inte med mina vattenbrynen då, som man pratar om när man ska slipa de där knivarna, eller bryna de där knivarna, eller när man bryner rakknivar och sånt där, har man ofta vattenbrynen, väldigt finkorniga då. Jag använder ju inte dem till mina köksknivar. Jag är ganska brutal där. Jag tycker faktiskt, nu svärvar man väl i kyrkan, höll jag på att säga, för många, men jag kör med, jag har en sån här trissa som jag sätter på en skruvdragare.
Mm.
Så är det två vinklade slipstenar, kan man säga, små då, som är där. Och så sätter jag bara kniven där i, och så kör jag med, håller med skruvdragaren med vänster hand, och så drar jag knivarna där. Och jag får en, då får du en sån råägg också. Alltså det blir lite fransigt i äggen. Alltså du vet att skära tomater med en sån.
Ja, du låter den vara kvar,
råägg. Jajamensan. Det gör jag.
Ja, ja, ja.
Men sen har jag ju brynstål också då. Det är ju sådana där som man har både diamantstål och vanligt brynstål då. Så man kan räta ut äggen med den där sen också när man har använt den då ett tag.
Och på min Tormek finns det ju dels en som våtslipsten, men det finns också en striglingsgrej. Alltså en lädersnurra.
Mm. Mm.
Det är väl för att ta bort råa äggen, tror jag.
Ja, till och med det sista skulle man nog kunna säga. Men sen har du ju, man pratar om brynpasta.
Ja.
Och då är det ju så här att den kan vara olika grov också. Så den kan ju vara grov, så vi kan börja prata om att man bryner då. Annars så striglar man. Om man tittar på gamla filmer så ser man ju någon ta sig läderbältet eller ha någon läderremsa, någon barberare eller någonting, så står han och drar rakkniven längs med den här lädret, va?
Ja.
Och det där kallas för strigling. Och det kan du göra även med stämjärn och knivar, alltså vanliga slöjdknivar och hyvelstål och sådana saker också, om du vill ha extremt vassa grejer då, va? Men då brukar man ju sätta det här lädret på ett lite hårdare underlag, en bräda eller någonting, en skiva eller någonting sånt där, va? Så kan du dra, och då tar du en kniv till exempel, vi pratar en slöjdkniv då. Det kan vara roligt att göra sådana här grejer ibland för att få verkligen, verkligen känna på någonting. Alltså du kan spegla dig i hela slipfasen och äggen, alltså den är polerad, va.
För jag träffade en slöjdgubbe en gång. Han sa att han håller sin kniv vass med hjälp av en läderbit. Och sen så emellanåt så jobbar han upp en ny ägg med ett brynstål. Och sen underhåller han den med att strigla.
Jajamensan. För det är ju det, om du har den här fina äggen då. Om den viker sig lite grann då, så kan du ju strigla den och räta upp den på det viset då. Men striglingen är ju, och används nog oftast för att få bort den där sista lilla råäggen.
Oh.
Om vi tänker oss, om du slipar, börja med det grövsta då, med det, vi tar din Tormek då. Den är ju rund.
Mm.
Och du börjar slipa på den. Och det är samma sak där faktiskt. Det är ju massa det var massa fusk till den där. Jag har ju också en äldre variant av en Tormek såklart då, va? Men
ja.
Jag har ändå lärt mig att slipa på frihand mycket. Och så det är ju inte jättesvårt det heller. Alltså, du har ju alltid det här med tröskel, såklart. Så är det. Att hålla fast och så vidare då, va? Men slipar du en kniv till exempel på en slipsten, så jag fick ju lära mig att slipa emot rotationsriktningen, och då förs ju vattnet med stenen upp emot äggen, va?
Ja.
Jag slipar inte med alltså det. Och då kan jag ju se på vattnet hur det går över knivbladet där, på hur jag slipar också när jag ligger rätt och så vidare, va? Så att det går att lära sig väldigt, det är inga svårt. Det är som vanligt så här, att det är inte så svårt. Det gäller bara att lära sig. Nej, men alltså ofta är det så här att om man inte försöker, inte tittar, inte gör någonting, då har man ingen aning. Men om man gör det här, så är det ju för att bli tillräckligt bra och kunna ha fina vassa verktyg, så är det inte jättehöga trösklar, skulle jag säga, till att lära sig det där, va? Så är det. Men då gräver du ju ur, och det är ganska grovt, och då man kan tänka sig, ofta slipar de ju med äggen nu då, och då drar ju slipstenen ut material mot äggen då, va? Men det får du även när du slipar emot faktiskt en liten frans längst ut på äggen, kan man säga då. En råägg. Och när man har slipat med en slipsten, då går man ju över och bryner med brynen. Och då brukar man ha olika grovlek på dem där. Och det är för att få ner den här riviga ytan som blir utav den grova slipstenen som avverkar mycket. Så får du mindre, får en jämnare yta med en lite grövre bryne. Och du får lite mindre råägg. Men du har råägg kvar där också. Och då tar du ett lite finare bryne med ännu mindre korn i. Och så bryner du igen då. Och får ännu mindre sådana här rivmärken i metallen och ännu mindre råägg. Och sen tar du ditt finaste bryne, det sista. Och då får du en jämn fin yta och en väldigt liten råägg. Sen striglar du och då polerar du upp det här. Va? Och du kan även ha lite polerpasta. En del pratar om att man kan ta, om man inte det, kan man ta lite tandkräm. För det är lite slipmedel eller det med tydligen. Jag har aldrig provat det och jag är lite skeptisk. Jag kanske inte ens skulle ha nämnt det, så skeptisk är jag. Nej, men jag tror de där slipmedlen är väl i så fall mer till... men det är nog så att pastan kanske gör någonting mer också. Det går också att strigla utan pasta på.
Du, Patrik, nu har vi pratat i 1,5 timme.
Så jag och vi som dig... knappt har kommit halvvägs, Kalle.
Är det så?
Så har med uppgiven röst. Nej, men alltså det är vi skulle ta några minuter till just det här med när du har din runda tormäcksten så gräver den djur i den här fasen lite grann. Alltså ja. Om vi pratar våran skandinaviska slipning då med som man ser på moraknivar och sånt där du har ja, en 10 mm, en centimeter slipfas i alla fall va. Det är en ganska lång slipfas. Tittar man på många jaktknivar och så vidare och även köksknivar så är de ju bara vassa lite grann längst ut va. Men den skandinaviska det är ju för att vi har kört med slipstenar och då får du en sån här längre slipfas på kniven. Men i och med att du kör med en rund sten så gräver den ju lite också. Det blir ju liksom inte en platt slipfas utan den blir ju rundad va.
Just det.
Mm. Och det betyder när du bryner sen med dina brynstenar så bryner du ju bara nere på äggen och längst upp på slipfasen då. För resten är ju lägre i och med att det urgrör upp där va.
Just det, just det.
Och det gör att kniven blir mycket lättare att bryna för du behöver inte ta bort lika mycket material med brynstenarna.
Aha, då, smart.
Och jag tänker din slöjdare som du pratade om, han hade ju givetvis det här va. Och då kan du ju underhålla med strigling eller de här allra, allra finaste brynerna då va. Den där äggen längst ner och det är inte mycket material. Men ju mer du slipar, ju planare blir det ju liksom ner i väggen och mer material hela tiden då. Så att det blir, krävs mer för att slipa, eller bryna dem då och ha den riktiga skärpan. Och då går du och kör upp en ny sån här med din runda slipsten då. Sen mötte jag någon faktiskt på, man diskuterar på Facebook och sånt där så blir det ju alltid, alltså du försvagade kniven och så fruktansvärt med det där.
Mm-hmm.
Ja. Jag vet inte vad de använder knivarna till riktigt men.
Hur ska alltså, man göra då?
Nej, alltså jag tänkte att visst kan man väl tänka sig det eftersom du tar bort mer material än om den är helt plan. Men jag vet inte riktigt vad de ska göra. Jag har aldrig sett någon som använder en kniv på något sätt som man ska använda en kniv till som bryter av knivbladet för att det är slipat på en slipsten.
Nej.
Nej. Och att jag menar att det är så mycket fördelar med att kunna upprätthålla äggen vass med mindre arbete tack vare den här lilla urgröpningen då. Och då kan man också tänka sig så här att en större slipsten gröper ur mindre då. Och då får du en mindre urgröpning i fasen där va.
Ja, ja.
Den är ju större radie på.
Det blir som en plattare yta att lägga an mot.
Precis. Och så här gör du ju också med yxor som du ska använda till att slöjda med. För då vill du ha precision, då vill du ha den tunnare äggen där då. Men då är den ju också svagare. Men om du ska ha en klyvyxa till exempel, då vill du ha en trubbigare ägg, därför att då får du, när du slår hårt med en klyvyxa, dels håller äggen, men sen spränger den ju isär. Du vill ju spränga isär veden då när du klyver med en klyvyxa.
Just det.
Mm. Saxar har vi varit inne på också, och det är ju en helt annan vinkel på dem. Om man tittar på dem så ser man ju det, och det är ju egentligen bara att slipa och bryna efter den vinkeln istället då. Men i alla fall så är det så här att jag tycker att ska man jobba med verktyg och maskiner och vara lite långsiktig och lite mer seriös i det där, så ska man lära sig att fila, slipa och bryna sina verktyg då. Och när det gäller bryningen så finns det också, ja, du har ju dels keramiska brynen och du har diamantbrynen. Och där finns en klassiker, och det är ju fällknivens D4.
Ja, den lilla guldiga.
Ja, precis. Och det finns en mindre också. Men D4 tycker jag är så pass stor så att den inte är svår att använda, va? Den har diamant som avverkar lite mer på ena sidan och keramiskt på den andra. Och den är ju perfekt att ha om man vill ha möjlighet att hålla kniven vass då. Ute, när man är ute och håller på med friluftsliv eller någonting sånt där då. Men de finns ju också i större. En del gillar de här diamantbrynena, och det då har även stora flata brynen att jobba med, som bänkbrynen hemma då. Ja, ofta då så delar man i alla fall upp de övriga då. Det är ju de äldre brynena. Det är ju vattenbrynen, och där pratar man ofta om japanska vattenbrynen då. Som ska vara oerhört fina. Och de görs ju av natursten många gånger då. Jag har syntetiska sådana som Norton gör då, i 4 grovlekar, större som bänkbrynen. Och då har du en grövre som nästan avverkar. Ja, den använder du ju om du inte slipar på slipstenen, höll jag på att säga. Va, för att rätta till om det är en skada eller någonting. Men sen så har du ända ner till, ja, du kan jobba med 1000 korn eller 2000, och sen när du gör de finaste brynerna så ligger du kanske på 8 eller 10 000. Och de som är extremer, de kan ligga på 20 och 30 000 korn också. Va? Alltså det är, oj, så fint så att det är en polerskiva nästan. Va? Med de där. Kruxet med de där stora vattenbrynerna då, det är ju det att när du använder dem så blir de ojämna. Så du behöver ha en, kallas de nu då? Nej, men du har en som du kan slipa brynerna med. Så att du får dem plana igen, va? Du får gnida upp ytan så att du håller den plan kontinuerligt då.
Det räcker inte att slipa sina verktyg, du måste också slipa brynerna.
Ja, men det här är om du till exempel ska jobba med att få fram väldigt fina ytor med hyvlar och sådana saker. Så vill du ha det där riktigt, riktigt bra, va? Men sen den andra och sista som vi tar upp då, det är ju de här som jag tror många som använt brynen historiskt också känner till. Det är ju de oljebrynerna, va? Arkansasbrynen är ju jättekända.
Arkansas? Och, alltså Arkansas?
Ja, precis. Ja. Där har du också olika, det är ju naturstenar då. Och där har du också olika grovlek på dem då, och det finns sådana som är, ja, det är ju en begränsad tillgång på dem då, så att de här allra finaste stenarna börjar bli rätt dyra då. Men där lägger du olja på, just för att du inte ska kleta ihop stenen då, ha lite olja på ytan då. Och det kan vara, de där är ganska vanliga just till när du ska göra inte raka äggar då, när vi pratar om skulpar eller skedknivar och sånt då, använder man ofta dem. Och då har du runda eller fasade på olika sätt då, brynen till det där. Men ja, det går att fortsätta med det här ännu mer. Det går att göra egna brynen med våtslip, papper, olja och allting special till skulpar och sånt där då, med rundstavar och ja, så. Men vi har också gotländska slipstenar och brynen. Kan man väl nämna. Vi har några kända klassiska och nu försvann ju det uppåt. Oj. Mm. Nu är det någon som tycker att jag borde ha nämnt dem uppe i Jämtland. Det är det väl, va? Ja. De är jättekända. Ja, nej, jag kommer inte fram. Jag kan inte dryga på det mer då. Men vi har också i vårat land givetvis fina brynstenar då och slipstenar. Material, naturmaterial till det.
Jag är helt utbränd av allt slipprat nu, Patrik. Nu måste vi sluta.
Ja, det är bara att säga så här att du får sätta igång och använda de där grejerna. Och sen är det, när man, det är också en glädje att lära sig det där och kunna göra det bra. Och framförallt en oerhörd glädje att ha vassa verktyg.
Va? Det är ju sån hela skillnaden. Det är så knäckt också. För ibland får jag till det och det blir så himla härligt och så... Oh. Ja. Ja, men nu ska jag ut i verkstaden och lära mig det här.
Då får du ju träna på tålamod också.
Verkligen. Ja. Stort tack för idag, Patrik.
Ha det bra, Kalle.
Du, innan vi slutar bara. Till er som lyssnar, gå in på prepbox.se. Där är vår, kommer vi presentera vår låda med 25 000 kalorier. Som du kan ha i garderoben om krisen eller kriget kommer.
Ja, men du! Ja. En sak till.
Ja.
Vi skulle ju till ICA Maxi i Västerås.
Ja, det precis. Jag sa det för.
Säga på förra avsnittet. Vilken då? Du vet, Västerås är en stor stad. De har ju två ICA Maxi.
Ja.
Och då är det Hälla vi ska till, va?
Exakt. Ja. ICA Maxi Hälla. Lördag den 2 oktober 12-16. Kom och är ni vaccinerade så behöver ni inte hålla avstånd längre. Kom och krama Patrik. Så får man inte säga. Gör inte
nej,
det.
Nej.
Men kom dit. Vi hörs om en vecka. Puss och kram. Ha det så bra. Hej hej.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.